jag hålla fast vid dig fast jag inte ser. Om det stormar i mitt liv, om min väg är brant och svår, vill jag tro och lita på din trofasthet. Och jag påminns om allt som du gjort och det liv jag fått på grund av din son. Kärleken, för kärleken har räddat mig, för kärleken har gjort mig fri. Jag är din, jag är för evigt din. Och genom dalar över berg sjunger jag och påminns om att jag är din, jag är för evigt din. När mitt hjärta fylls av hopp och varje löfte får sitt svar, jag känner att din nåd vilar över mig, ödmjuk böjer jag mig Gud, så beroende av dig. Jag vill tro och lita på din trofasthet. Och jag påminns om allt som du gjort och det liv jag fått av din son. Och kärleken har räddat mig, kärleken har gjort mig fri. Jag är din, jag är för evigt din. Och genom dalar över berg sjunger jag och påminns om att jag är din. Jag är din, För din nåd skall aldrig svika, och alla dagar är jag buren i din hand. Från den stunden när jag vaknar tills jag lägger mig igen, så vill jag sjunga om din godhet. Du har alltid varit trofast. Du har alltid varit så god. Så länge jag har kraft att andas, så låt jag sjunga om din godhet, min Gud. Din milda röst, den har lett mig genom elden. När natten föll var du ändå alltid nära. Du är min gode fader, du är min bästa vän, och jag har levt i din godhet.
Välkommen till församlingen Guds kraft och gudstjänst som sänds härifrån idag. Var välsignad där du sitter framför din tv-apparat eller framför din mobiltelefon och lyssna till dagens gudstjänst. Var gärna med och delta också i lovsången. Och vi ska fortsätta den här gudstjänsten med att be tillsammans och be för olika bönämnen som är aktuella. Vi ska be för vårt land, vi ska be för vår stad. Vi tror att Gud har goda planer för var och en. Att han har goda planer för vårt land. Och vi ska fortsätta att be för vårt land och för människorna som bor här. Innan vi gör det så ska vi läsa ett bibelord tillsammans. I Matteus evangeliet kapitel 18 och vers 19-20 så står det så här. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Här är Jesus som talar och han lämnar ett löfte. Han säger att om två eller tre är överens om att be om något, så vad den är, lägger han till, så ska de få det av min fader som är i himlen. Jesus säger det att om vi ber till honom och vi kommer överens två eller tre stycken och ber till honom, så vill han svara oss och förmedla det som behövs. Och sen säger han också en sak till som är en oerhörd tröst för oss. Det är att ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Jesus är mitt ibland oss när vi samlas i hans namn. Så låt oss be tillsammans. Så du kanske har ett behov eller ett bönämne, bara lyft upp det inför Herren. Så ber vi tillsammans i Jesu namn. Herre, vi bara tackar dig för din godhet. Vi tackar dig för din barmhärtighet. Vi prisar dig för att du har sagt detta. Du har sagt att två eller tre kommer överens om att be om vad helst det är, så ska vi kunna få det av dig, Gud. Nu bara lyft upp varje situation inför dig, liten eller stor. Tack Gud att du är mäktig, du kan förvandla, du kan befria, du kan frälsa, du kan läka. Just nu i den här stunden, vi bara lyfter upp var och en som har behov i Jesu namn. Att du ska gripa in just nu i den här stunden och lyfta av bördor, förmedla liv och hälsa just nu. Försona människors relationer. Tack Jesus att du är försoningens Gud. Vi vill också lyfta upp vår stad inför dig. Vi ber för Sävsjö. Vi ber att du välsignar Sävsjö i namnet Jesus. Välsigna den här staden, välsigna församlingarna som finns här, välsigna företagen, välsigna kommunen, välsigna politikerna i Jesu Kristi namn. Vi vill också be för Sverige, att du välsigna vårt land. Vi ber att din ande ska utgjutas över Sverige, att människor ska få lära känna dig Gud, den du verkligen är. Låt svenskarna möta dig. Vi ber för regeringen, välsigna regeringen i namnet Jesus. Välsigna riksdagen i Jesu namn. Och vi ber om beskydd över landets gränser. Tack att du är mäktig att beskydda. Tack att du är mäktig att befria. I Jesu namn att du verkar i den här tiden. I Jesu namn. Amen. Vi ska alldeles strax fortsätta att prisa Herren tillsammans. Och om en liten stund så kommer Klara Salmonsson att predika Guds ord för dig. Så ha en förväntan i ditt hjärta att han ska tala till dig den här dagen. Gud, han talar till oss genom sitt ord. Och han kan göra det faktiskt rakt in i ditt vardagsrum eller sovrum där du sitter just nu och lyssnar. Men innan vi fortsätter att prisa Gud tillsammans, så ska vi ta upp ett offer också. Och det går till församlingen Guds kraft. En kollekt som vi tar upp. Det är inte så många människor som är fysiskt närvarande här just nu, så vi tar upp det via Swish. Så du får gärna vara med och ge. Och Swish-numret, det kommer upp på tv-rutan just nu. Och så kan du ge till församlingen. Vi är så tacksamma för varenda en som ger till församlingens arbete. Så vi önskar dig Guds välsignelse i din gåva. I Jesu namn. Tack Jesus att du har gett oss allting. Att vi kan få ge tillbaka till dig av det vi har. Vi ber om din välsignelse över den här gåvan just nu. I Jesu namn. Amen.
förtrösta, styrka och mod. Han är min glädje, han är min sång. Honom jag prisar livsdag. Morgon tankar du har.
Så här att man skulle vilja fortsätta och sjunga och sjunga. Man vill bara ha mer. Och jag tror att det ligger i vårt DNA som Guds folk. Att vi är ett folk som längtar efter mer. Och det kommer alltid vara så att vi längtar efter mer. Guds folk är himmelska medborgare. Vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Vi är ett folk som tror utan att se. Vi har vår källa i någonting annat än denna världen. Ibland så kan man tänka att det är lite slitsamt. Men jag tror vi ska vända på det och se det för vad det är. För det är frihet. Det finns ingen ände. Det finns alltid mer. Oavsett hur mycket du har fått uppleva av Gud. Så finns det alltid mer. För det tar, hans person tar inte slut. Hans godhet tar inte slut. Hans kärlek tar inte slut. Och idag ska vi bara kasta oss ut efter mer av honom. Och om du slutat att längta så vill Jesus bara väcka en ny längtan i ditt hjärta idag. Vi ska be tillsammans innan jag börjar dela ordet. Tack Jesus. För din ljuvliga närvaro. Vi älskar dig Jesus. Tack att du har renat våra hjärtan. Att vi är välkomna inför dig Abba Fader. Tack helige ande för din ledning idag. Tack att du kommer med ljus över ordet. Vi stillar våra hjärtan inför dig Herre. Amen. I första Korinthierbrevet så talar Paulus om gåvorna som Gud har gett sitt folk. Och vi kan läsa vidare om gåvorna i Efesierbrevet 4, om gåvornas syfte. Och där står det så här att syftet med gåvorna är att församlingen ska bli utrustad och uppbyggd tills enheten i tron och uppenbarelsen av Jesus är så stor att vi blir helt uppfyllda av Jesus. Förstår ni vad häftigt? Jag hör ganska ofta att vi kommer aldrig bli fullkomliga på denna jorden. Eller jag är en syndare som alla andra. Men att bli helt uppfylld av Jesus, det låter lite annat än det. Eller hur? Det är en annan predikan. Det skulle vi kunna ta nästa gång. Men ha i åtanke här nu då att Gud har gett oss gåvorna för att vi ska bli helt uppfyllda av Jesus. Men så säger Paulus efter att han har pratat av gåvorna. Nu ska jag visa er en väg som vida överstiger alla andra. Med andra ord, det finns en väg som är mycket högre än alla andra vägar. Det står så här i en engelsk översättning. En helt överlägsen väg som är bortom jämförelse. Har ni i åtanke då att det som Paulus pratade om innan var gåvorna som skulle leda oss in att bli helt uppfyllda av Kristus? Vilken väg kan vara högre än det? Det är kärlekens väg. I första Korinthierbrevet så kan vi läsa om hur kärleken är. Hur den beter sig och hur den agerar. Och jag tror att vi alla är bekanta med det här, de här orden, de här stycket. Även om du inte har mött Jesus eller brukar gå till en församling så känner vi igen de här verserna, många av oss. Det står om hur kärleken är mild, den är god, den uppför sig inte illa, den brusar inte upp, den hoppas allting. Listan är lång på allt som kärleken är. Men frågan är, hur tar vi oss dit? Hur kan vi leva i detta? Jag påstår mig inte ha den fulla uppenbarelsen av detta. Men jag vill visa er idag vad Gud har visat mig. Jag tror att detta är av högsta vikt för det som ligger framför församlingen i Sverige. Som sagt, vi är ett folk som längtar. Och en sak som vi längtat efter och bett för länge, det är att människor ska få möta Jesus. Bibeln beskriver det som skörd. Vi ber att skörden ska få komma in i Guds hus. Att människor ska få möta Jesus. Att de ska få bli räddade för evigheten. Och vi kan ju också se att det är ett uppdrag som vi har fått av Jesus. Det sista Jesus säger till sina lärjungar innan han far upp på molnen, det är att han säger så här: gå ut i hela världen. Predika evangelium för hela skapelsen. Döp dem, lär dem vem jag är, res upp de döda, be för de sjuka. Och trots att detta är, det är liksom kanske det enda uppdraget då vi har fått av Jesus, så kämpar vi lite med det. Eller hur? Visst är det så? Jag tror att nyckeln för att vi ska gå ut är kärleken. Andra Korinthierbrevet 5:14 står det så här: Kristi kärlek driver oss. Bibeln konstaterar att kärlekens väg är den högsta vägen utan jämförelse. Om du inte känner dig helt övertygad ännu, så ska vi läsa lite mer om kärleken. Första Johannes. Detta brev innehåller så ofantligt mycket vishet att man behöver läsa det många gånger. Ibland kan det kännas som att det är så mycket vishet liksom staplat på varandra att man missar det. Men läs det och läs det. Det är så dyrbart. Jag ska slå upp det här också då. Om vi ska läsa. Första Johannes 4:7-12. Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Vi pausar där. Här ser vi betydelsen och vikten i Guds rike av kärleken. Här står det att den som inte älskar har inte lärt känna Gud. Den som älskar är den som är född på nytt och känner Gud. För Gud är kärlek. Kännetecknet för de som följer Jesus är att de älskar. Vi ska läsa vidare i vers 9 och 10. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Kärleken är inget du kan forcera fram. När man läser verserna innan så kan man ju lätt bli lite pressad. Så här, bara, oj, älskar jag? Jag tror att många av oss kommer till korta här, i alla fall jag. Och vad ska vi göra då? Kärleken består inte i att vi har älskat Gud. Jag kan ibland önska att kärleken alltid skulle vara sådär fluffig och gosig och känslosamt härlig. Du vet, så att det bara pirrar och spirar hela tiden. Men Guds kärlek är så mycket mer än ett känslosvall. Att våra känslor blir tillfredsställda, det är inte den högsta vägen. Det kan absolut få vara så, men det är inte höjden av kärlek. Kärleken är så mycket mer än så. Gud är en pappa. Syftet med hans kärlek är att samla hans barn till en familj. Att riva ner skiljemuren mellan honom och människan. Och riva ner skiljemurar mellan oss människor. Att samla och ena alla folk och alla nationaliteter i honom. Det började med utväljandet av judarna och landet Israel. Sen genom Guds nåd, genom tro, fick vi tillträde till Guds familj genom Jesus. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Guds kärlek är att han genom Jesus har tagit bort dina synder. Jesu blod har utplånat din skuld och köpt dig fri från ett liv i evigt mörker. På ett sätt så känns det lite diffust ändå när man pratar om det. Det blir inte riktigt greppbart. Det är kanske lättare för oss ibland att tänka att Guds kärlek är en upplevelse. Jag har själv fått uppleva Gud väldigt känslosamt många gånger. Och det är ju liksom bortom vad ord kan beskriva, mer än underbart och fantastiskt. Men vi kan inte bygga vår uppfattning om Guds kärlek på känslor. Jag vet inte hur det är med dina känslor, men jag tror att det är känslors natur att inte gå så här, utan de går lite så här, upp och ner. Men det gör inte Guds kärlek. Den går inte upp och ner. Den är redan utgjuten och konstant. Dag och natt är den konsekvent. Den ändrar sig aldrig. Dina känslor kan ändra sig. Du kan känna dig oälskad. Du kan känna dig tyngd av skuld och skam. En känsla av att du är ovärdig. Du kan känna som att Gud inte är nöjd med dig. Men lita inte först och främst på dina känslor, utan lita på Guds ordet. Fadern säger så här: med en evig kärlek har jag älskat dig. Jag ser dig inte för den du var eller den du är nu. Jag ser dig för den du är skapad att vara. En älskad son eller dotter i min familj. I samma kapitel, 1 Johannesbrevet 4, vers 16, så står det så här: och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Genom det som Jesus gjorde för oss på korset har vi lärt känna Guds kärlek, som är helt fri, helt utan villkor och krav. Vi är fullkomligt älskade. Vi väljer att tro på den, fast att våra känslor och tankar kanske säger något annat. Så startpunkten för kärleken i ditt liv är att Gud älskar dig först. Är det bara en grej som du ska komma ihåg idag och typ i livet, så är det det. Gud älskade dig först. So, the pressure is off. Du behöver inte trycka fram kärlek. Du får ta emot kärlek. Ibland så är det så svårt för oss det här med att ta emot. Vissa människor är hopplösa att försöka ge bort saker till eller bjuda på någonting. Ibland så tror jag faktiskt att det kan vara stolthet som hindrar oss från att ta emot. Vi vill så gärna förtjäna saker, vara bra. För har du förtjänat någonting, då har ju du faktiskt varit väldigt duktig. Och det är ju skönt. Då har jag ju förtjänat det. Eller vi kan vara liksom starka och bära oss själva. Det låter väldigt ärofullt att jag bär mig själv. Jag fixar det. Men Guds kärlek till dig har ingenting med din egen förmåga att göra. Du kan inte hävda dig inför honom. Och lika lite som du kan det, så kan du inte heller schabbla bort den. Det är omöjligt. Du kan inte sabba Guds kärlek. Ta emot den. Vi ska gå in i andra delen här nu. Och vi har konstaterat att Guds kärlek är startpunkten för själva kärleken. Han har definierat kärleken, och vi tror på den och tar emot den. Den är helt ovillkorlig. Låt inte stolthet stå i vägen. Bara ta emot. Okej? Vi ska läsa färdigt de verserna som jag sa förut att vi skulle läsa. 1 Johannes 4, vers 11-12. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Målet med Guds kärlek är att vi ska älska varandra. Att vi ska leva i kärlek. Det betyder att vårt liv ska ha samma uttryck som kärlekens väg som vi läser om i 1 Korinthierbrevet 13. För när vi älskar varandra så förblir vi i Gud. Då lever vi i fullkomlig gemenskap med honom. Det låter ju fantastiskt. Toppen. Eller hur? Men vilka är då de här varandra som det står om? Det är först och främst bröderna. Guds egna söner och döttrar. Församlingen. Och detta är det bud som vi har fått från honom. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Kristi kärlek, det är den som driver oss. Guds kärlek driver oss till att älska bröderna. Som jag sa förut så längtar vi ju alla efter att evangeliet, de glada nyheterna om vem Jesus är, ska få nå ut. Så att människor ska få uppleva livet, glädjen, friden, friheten och kärleken i Jesus. Vi pratar ofta om det med all rätt. Vi ska inte sluta med det. Och vi ber om att få Guds hjärta för att förlora det, att få älska som han. Jag tror kanske att han har svarat lite redan på den här bönen. Vi kanske bara missat det lite. Kanske vill vi att det ska se ut på ett annat sätt. Följ med mig till andra Petrusbrevet 1. Detta kapitel förtjänar liksom flera timmar av bibelstudium. Men vi hinner inte med det nu. Jag ser inte allt, men jag ska försöka sammanfatta delar av detta lite kort. Första kapitlet står det trons bevisning i livet. Det är överskriften. Med andra ord, så här lever du ett liv i tro. Ingångspunkten i ett liv i tro är Jesus. Ingen chock där. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja och sitt amen. Det är klart. Allt som du behöver för ditt liv finns i honom. Den kraft som finns i Guds löften i den här boken. Om vi tror så förvandlar de oss att bli helt lika Jesus. Vi får samma natur som han. Detta är ingångspunkten till ett liv i tro. Att vi formas och blir lika Jesus. Det är ett liv som växer och som prövas. Ibland består det bara i att vi väljer att stå fasta. Att vi liksom inte ger upp utan håller fast vid det som Gud har lovat. Den här vandringen leder till att vi själva kommer till korta. Förr eller senare så kommer vi till en punkt med Jesus där vi bara måste kapitulera. Okej, Gud, du är mitt enda hopp. Jag lägger alla mina ägg i din korg. Du är min Gud. Jag lägger ner mitt liv för dig. Ett liv som är nedlagt och ödmjukat inför Gud. I det livet kommer broderkärleken. Och vet du vad som kommer i broderkärleken? Kärleken till alla människor. Vi ber om skörd. Och vi ber om Guds hjärta för de förlorade. Gud, vi vill gå din höga väg. Vi vill att du, att din kärlek Jesus, att den ska driva oss. Så säger Jesus så här. Varsågod. Här är dina bröder och dina systrar. Älska dem. Det är det som kommer att driva dig ut i kärlek till de förlorade. Det är någonting med broderkärleken som bara får vår bägare att flöda över. Som gör att det skvälper ut. Det rinner över med kärlek till alla människor. Människor i alla situationer. Människor från alla länder och alla kulturer. 1 Johannes 3:14. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, för vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. Kännetecknet för Jesu lärjungar, de som följer Jesus, är att de älskar bröderna. Vi håller på att ta oss någonstans här. Vi ska läsa några verser till. Vi kan läsa i Kolosserbrevet 3:14. Där står det så här: klä er i kärleken som binder samman till en fullkomlig enhet. Ha det i åtanke. Så ska vi gå till Johannes 17:21. Hela detta kapitel, det är egentligen bara en bön från Jesus. Och Jesus ber så här: jag ber att de alla ska vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Det låter väldigt mycket som Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Eller hur? Vi läser vidare. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Klä er i kärleken som binder er samman till en fullkomlig enhet. Förbli i Guds kärlek. Det gör dig till ett med Jesus och ett med dina bröder och systrar. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat mig och har älskat dem så som du har älskat mig. När vi förblir i Guds kärlek, då kommer vi att älska bröderna. Och när vi gör det så kommer världen, de som inte tror på Gud eller kanske tror på en annan Gud, då kommer de att förstå att Jesus är vägen, sanningen och livet. Då kommer de att förstå att de är älskade av Gud. Alltså, tänk om. Tänk om kärlekens höga väg. Att ta emot Guds kärlek, lägga ner sitt eget för bröderna. Tänk om det är slöjan som tänk om det är det som får slöjan att tas bort, så att människor ser vem Jesus är. Tänk om. Det står i Andra Korinthierbrevet 4:3 att evangeliet är dolt. Den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet. Och vi kan inte med mänskliga ting eller tankar uppenbara evangeliet för människor. Vilket är så befriande, tycker jag. Vi behöver inte dölja vissa saker eller framhäva andra. Det är inte det som gör att en människa kan ta emot Jesus. Att vi anpassar evangeliet. Tänk om det är broderkärleken som får slöjan att falla av människors ögon i Sverige. Johannes 15:12. Så läser vi så här: detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Så ser kärleken ut. Det är Guds definition av kärlek. Det är ett nedlagt liv. Ordet som översätts med liv är samma ord som också översätts med själen. Vilket kanske är lite lättare för oss att förstå. Vad är själen? Det är ju våra tankar, våra känslor, våra erfarenheter och våran vilja. Det är saker som kan vara väldigt svåra att bortse ifrån eller lägga ner. Jag brukar tänka att den allra bästa skolan att lära sig vad det är att lägga ner sitt liv för någon, det är att vara förälder. Och om du själv är förälder så kanske du kan relatera, speciellt om du är småbarnsförälder, tror jag. Jag vet inte, jag har inte stora barn, men så känns det just nu i alla fall. Det finns inget som frivilligt får dig att offra hela ditt liv. Att lägga allt vad du är ner förutom kärleken. Det är den enda drivkraften som klarar det. Det var Guds kärlek till dig som gjorde att han sände sin enda son. Och det var Jesu kärlek till Fadern som fick honom att offra sitt liv för dig. Vi älskar för att Gud älskade först. Att du först tar emot Guds kärlek är det enda som kommer få dig att lägga ner ditt liv för bröderna. Det är det enda sättet vi kan förbli Gud. Det är att förbli i kärleken. Hur gör man det då? Du behöver byta ut dina tankar mot Guds tankar. Jag pratar alltid om det när jag står här, men det är liksom det som är hela grejen. Att dina tankar ska bytas ut mot Guds tankar, att du ska få Jesus sinne. Samma sinne som han har. Och det är det som kommer att förvandla ditt liv. Och det sker inte inne i en kyrkobyggnad. Det sker inte när någon predikar eller när du får förbön. Vi tackar Gud för alla de sakerna. Men förvandlingen sker när du är själv med Gud. När du tar hans ord inför hans ansikte och säger så här: Gud, jag ser i Bibeln att du säger att du älskar mig. Visa mig. Ordet behöver få bli ett med dig. Komma in i ditt hjärta genom den helige andes närvaro och bön. Du kan gå ett helt liv till en församling men ändå missa hela syftet med ditt liv. Gemenskapen med Gud. Var med honom. Prata med honom. Fråga honom saker om allting. Han svarar. Källan till all kärlek är Guds kärlek. Om du tar emot denna kärleken kommer allting i ditt liv förändras. Dina tankar blir nya. Du får Guds tankar i ditt sinne. Och bara Guds kärlek kommer få oss att lägga ner våra liv för varandra. Och detta är den högsta vägen som vida överstiger alla andra vägar. Utan detta så kan jag ibland tänka så här, hur ska det gå för oss? Fixar vi detta? Sävsjö behöver att vi syskon älskar varandra. Sverige behöver att vi syskon älskar varandra. Och utifrån broderskärleken så kommer kärleken till alla människor. Och helt ärligt så ser jag inte riktigt hur detta ska se ut. Varken i mitt liv eller i ditt liv eller i landet. Jag tror inte att vi kan analysera fram det eller skapa någon slags strategi för att det ska ske. Vi får släppa det. Gud vet, han har en väg. Men jag vet det här, att om du och jag väljer att söka Gud denna sommaren själva. Om vi går in och väljer att ge honom tid och säga: Gud, visa mig att du älskar mig. Så är jag övertygad om att förändring kommer att ske. Inte bara i våra egna liv utan i Sverige. Vill vi att Guds rike ska bryta fram med frälsning så måste vi bygga inåt först. Efesierbrevet 5:1. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Lev i kärlek. Det finns mycket mer att säga om kärleken, om broderkärleken, evangeliet och alltihopa. Men vi ska avsluta här idag. Jag skulle bara vilja be tillsammans med er. Både dig som känner Gud, men också dig som ännu inte har mött Gud. Till dig som inte har mött Gud så vill jag bara säga till dig att Gud är en pappa. Han älskar dig så mycket. Och vägen till honom är genom Jesus. Om du tror att Jesus är Herre så blir du frälst. Du får jättegärna höra av dig till oss här i församlingen. Vi vill gärna hjälpa dig och leda dig vidare på vägen. Vi ska bara be för er alla nu där ute och mig själv. Jag tackar dig, Abba Fader, att du är en god kärlek. Jag tackar dig att du har gett oss din kärlek som är så överflödande. Och jag ber att den tiden som ligger framför, att du ska uppenbara din kärlek och broderkärleken och kärleken till alla människor för församlingen i Sverige. Jag ber att vi skulle gå in i den hösten som ligger framför, gå in i den tiden som ligger framför, helt uppfyllda av uppenbarelsen av att du är kärlek och vi är älskade av dig. Jag ber för alla som kämpar med sina tankar av att vara otillräckliga, av att inte ha det som krävs. Jag bara ber att du löser dem i detta nu, helige ande. Och att tankar om din kärlek bara skulle få uppfylla deras sinnen. Tack för din närvaro, helige ande. Vi älskar dig. Jag vill också bara be för alla som känner sig ensamma i denna tiden när vi inte kan träffas som vanligt, Gud. Jag ber att du, helige ande, skulle vara nära. Du skulle vara nära den som känner sig ensam och du hjälper oss församlingen att ta hand om varandra och bära varandra. Amen. Vi kommer avsluta så här idag. Tack för att du var med oss och lyssnade. Vi ses en annan söndag. Hej då!